Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en liten summering kan man säga kring de avsnitt vi har haft nu som har gällt förlossning och graviditet. Det började ju faktiskt med intervjuer med Maja Larsson som har skrivit boken Kläda blod i skjorta. Och Leif, du och jag, vi resonerade kring det. Hej på dig förresten, ja, hej, välkommen.
Hej, här är jag igen.
Ja, precis. Vi resonerade kring det och sen har vi även haft gästats av Ingrid Karlsson som har talat om det här fantastiska att det faktiskt finns strukturer i vårt underliv som kan ge smärtlindring under förlossning. Och då pratade vi om existentiell hälsa och njutning. Mm. Och sen har vi haft Kajsa Åkesdotter som har talat om obstetrisk våld och informerat samtycke. Mm. Men idag har vi ju med vår fantastiska gäst Erika Solheim. Mm. Välkommen.
Tack så hjärtligt. Ja, tack Hanna och Leif.
Ja, du har ju varit med innan och pratat om amning och sådär. Det är ju jättespännande. Och då när vi gjorde det, då satt ju jag och Leif väldigt nära varandra och delade mycket.
Jag minns situationen mycket väl.
Ja, det var väldigt intimt. Men nu fick faktiskt du en egen mick, Leif. Eller om det var jag som fick en egen mick kanske, så kanske vi ska säga. I vilket fall som helst, välkommen tillbaka.
Tack.
Och då bara för den som kanske inte än har lyssnat på de avsnitten eller som behöver friska upp sitt minne. Vem är du?
Mm, tack. Jag är barnmorska.
Ja!
Sunt yrke och jag är också vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet. Och där har jag en roll där jag bland annat sitter med etiska rådet, sammankallande, där du och jag, Hanna, har ett fint samarbete.
Ja, du är min chef där.
Jag är med Hannas chef, jag behöver inte säga det själv, jag uttrycker det på olika sätt. Ja. Och sen så är vi båda också med Jönköpings barnmorskesällskap, alltså den lokala föreningen. Mm. Så det är väl därför jag är här idag, tänker jag. Att vi kommer prata utifrån den profession jag har och den organisation som jag är med och verkar i.
Ja, och sen fick vi ju veta då, förra gången du var här, att du har ju hönor.
Jag har hönor.
Hur mår de?
Jo, glädjande nog tog vi in 7 ägg idag.
Nej, men
det var väldigt stort, för vi har 8 hönor. Men då visade det sig att vi glömt att ta in dem igår. Men jag var ändå väldigt glad. Ja. De mår bra. Ja. Det har varit påsk och vi har haft fotosession.
Nej.
Och ni som följer Svenska Barnmorskeförbundet och medlemmar där kan ha sett att de har flödat förbi det flödet.
Ja, de finns med.
Ja, de finns alltid med.
Ja. Underbart.
Det är ju fint. Och påsken har ju mycket höns. Likväl tänkte jag, det kan vara lite intressant. Vi har ju vår symbol inom Svenska Barnmorskeförbundet. Och den är ju den här, det är livets träd som säkert många känner till. Mm. Men det är också en liten tupp, allra högst upp på den här livets träd.
Ja. Tuppen får vara högst upp.
Tuppen.
Berätta nu detta patriarkala
system. Ja, det kan man ju säga. Men jag tänker att tuppen får, det kanske var fel.
Tuppen är liksom överst i hierarkin.
Jag börjar inte bra
det här börjar inte bra. Nu ska vi se, jag ska spåra på något annat litet
Nej,
spår.
Man kan tänka så här, alla behövs. Alla men behövs. Varför är tuppen högst, undrar jag.
Ja, men tuppen är högst, för att den har en övervakande funktion.
Ja.
Den har koll på flock. Den ska signalera när fara kommer. Så jag tänker mer symboliken och inte kanske vilket genus denna höns har högst upp. Utan det är ju tuppens funktion. Och det tänker jag är lite som en röd tråd genom både den här historien av Maja som varit här och Kajsingen. Alla här, att vem är i centrum och vem är som just då det. Är den födande. Men tuppens funktion då är att övervaka när behöver stödet komma in och vad behövs. Alltså den övervakarna. Men vem är tuppen i denna förlossningsvård?
Ja. Ja, det här är intressant. Jag skrev ju en liten reflektion faktiskt här på Barnmorskan bloggar. Det var ju runt jul där någonstans. Om den här mest kända förlossningsbilden, eller förlossningssalen får man väl säga. Det är ju, måste ju ändå vara krubban där vid Betlehem, eller hur? Och tanken om att det där att det finns en ganska, det är intressant, för i många av de här bilderna så är det liksom en kvinna. En ensam kvinna och alla andra är män. De är hedar och jätter, eller på sätt.
Ja, det är ju det som är runt om kossor och får.
Ja, precis. Och så är det liksom kanske en ensam kvinna. Vilket det ju säkerligen inte var så.
Nej.
I den tidens förlossningssituationer så är ju sannolikheten stor att kvinnor hade bara sprungit till hjälp. Och det var säkert inte många män som var närvarande där egentligen. Utan det var nog kvinnorna som hjälpte till. Ja. Det är intressant det där. Vem är det som är i centrum?
Ja, och just med den liknelsen så var det ganska passiva roller man hade runt kvinnan, och mer att hon skulle vara centrum och bara göra själva födandet, och de andra skulle mest stå och titta på.
Och, och sen var det ändå inte hon som var huvudperson, utan det var den som föddes.
Ja.
Jesus. Ja, jag ska inte förringa Jesus i detta, men det var en liten intressant reflektion utifrån det du sa nu där.
Och det är en väldigt poäng det du säger, att det är faktiskt alla de där krubben. Det är bara män.
Ja, visst är det.
Och en ensam kvinna som föder.
Visst är det en intressant reflektion.
Det är en väldigt intressant reflektion faktiskt.
Ja, jag tyckte jag var lite stolt över den vlogggrejen. Den kom nog också precis vid där vi, vad heter det, efter jul där. Nej, men det här,
20 Knut tänkte jag säga.
Nej, jag tänker på
13-dagen då.
Precis, och det är väl då man tänker sig att de tre vise männen kom.
Ja, precis.
Så då var det ytterligare visa män som kom in i bilden. Men du, alltså det här är ju spännande. Vi har ju då, jag läste ju den här kläda blodig skjorta med stor tillförsikt och glädje över att få vara barnmorska. Och i den här boken så står det ju många gånger, Barnmorskförbundet rasar. Och nu när vi då har Barnmorskförbundets vice ordförande här, vad tänker du när du läser sånt där?
Nej, men jag tänker att det tydliggör hur Barnmorskförbundet har liksom haft den här rollen genom historien hela tiden. Vilket vi också har nu. Och det kan man ju dra tuppliknelsen igen, men mer att man är där och signalerar, nej, nu är det en gräns liksom. För det är ju, och det är ju hela tiden detta som Maja beskriver, den här vågskålen mellan ofta kanske läkarprofession eller liksom det medicinska, hur man nu ska uttrycka det på olika sätt, eller kanske mer ren barnmorskeprofessionen. Och då blir det, när det liksom krockar, man ska hitta en balans i det, men ibland kanske det blir för mycket tyngd i den ena, och då tänker jag tyngd kanske inte på barnmorskeriet utan den andra delen, och det är då Barnmorskeförbundet rasar. Och det är hela tiden, vi har ju det i nutid, jag tänker vi har, och det finns flera tider bakåt om man läser Majas bok eller tittar tillbaka i historien, så är det ju hela tiden där Barnmorskeförbundet finns till för att säga, nej, nu är gränsen nådd, nu måste vi liksom gå in och visa på en annat sätt i födandet, för annars kommer detta gå i ett spår som kanske inte är önskvärt.
Så det är liksom en konflikt mellan den födande, kan man säga då, som då liksom på något sätt ska stå i centrum, samtidigt då som barnmorskans roll då skulle vara liksom mer passiv, eller hur?
Nej, jag skulle nog inte vilja säga
inte
passiv.
Det låter ju kanske negativt, men på något sätt att liksom det är den födande kvinnan som är i centrum, och det är liksom på något sätt hon som egentligen, hennes behov som ska styra det som sker.
Ja, så är det ju. Samtidigt så kommer man ju, det är också, det är väl den här, man vill ju inte att det ska vara en konflikt mellan professioner, för det, då kommer vi ju ingenstans. Men det är väl att handla om, i allt inom den farmakomedicinska världen så finns det ju framgångar, och man kommer ju framåt och framåt och framåt hela tiden. Och det är klart att man också vill applicera det på den födande. Men i detta så får man ju inte tappa bort att grunden är att en kvinna kan föda barn. Mm. Alltså man kan starta sitt eget värkarböte. Mm. Man kan genom det föda sitt barn vaginalt och man kan efter det amma spontant. Mm. Och någonstans där, om man tillsätter väldigt mycket kontroll över födandet, så tappar man ju någonting. Och det man tappar är ju faktiskt på något sätt kvinnans egen tilltro till att föda. För att man kanske lämnar över sig för mycket till...
Det finns liksom en stor respekt, det är klart, för det medicinska kunnandet som barnmorskan står för. Va? Och om man är i ett utsatt läge och det är lätt då liksom att man lämnar över allt. Så säga, om jag har förstått det rätt. Liksom, det är det som den eventuella konflikten kan uppstå då.
Ja, och så tänker jag att man nästan vill byta ordet konflikt till balansgång eller vågskål. Ja, för att konflikt blir precis som
alltså,
man
ska kriga
mot
varandra.
Det är kanske lite laddat konflikt.
Nej, men alltså det här är ju underbart, för det här det förklarar varför du är vice ordförande. Därför du är så duktig på det här med ord och vända och vrida och faktiskt omformulera situationer. Mm. Det beundrar jag dig väldigt mycket för. Mm. Omformulera, för det är en väldigt mycket finare sätt att tänka, att vi behöver balansera det. Ibland behöver det kanske balansera åt ett håll och ibland behöver det vara en jämvikt och sådär. Vad fint. För om du tänker då, nu när du har lyssnat även på Kajsa och det här med obstetriskt våld och den utsatthet som många personer som föder barn då upplever. Mm. Vad tänker du då?
Jag tycker, i och med att Kajsa är också verkligen i verksamheten och hon drar ju väldigt bra exempel på vad som händer i födelserummet. Mm. Där man kanske inte, där vi behöver reflektera mer över vad vi gör.
Mm.
Och det kan vara ganska, vissa saker kan ju faktiskt uppfattas som övergrepp.
Mm.
Andra saker gör vi slentrianmässigt utan ens att reflektera över det. Men jag tror att vi har också en pressad förlossningsvård där det är väldigt högt tryck.
Mm.
Vi är också ganska styrda ut efter de rutiner och behandlingar vi ska ha för att göra gott och motverka skada. Mm. Men det gör ju på något sätt också att vi kanske tappar att majoriteten av alla föder faktiskt alldeles fint av sig själva.
Ja.
Ja. Och det är ju igen den där balansgången, vi missar det. Och om vi tappar det, då tappar ju också den som föder tron till att hon kan det eller känner sig liksom övertrampad. Man kan obstetrisk våld, visst blir det ju i vissa situationer, absolut. Men också massor med övertramp. Mm. Eller att man kanske inte ens upplever att man blev överkörd som kvinna. Nej. Men man kanske heller ändå inte fick den upplevelsen och boosten, att man kommer ut efter att ha fött sitt barn och bara kan ställa sig och bara vråla, jag kan föda barn liksom. Och det är väl den som man vill återta till fler, tänker jag.
Mm.
Ja, det utsätts för obstetriskt våld, det gör det. Men jag tror att majoriteten är däremellan.
Mm.
Och då tänker jag, där kan vi göra så mycket och ganska små saker för att ändå göra att man får tillbaka tilltron, att den enskilda kvinna som har fött sitt barn kan känna en mycket högre tillfredsställelse efter förlossningen.
Ja, precis.
Det är ju en väldigt stor händelse.
Ja.
Det här, och jag noterade att du sa födelserummet. Ja. Och inte förlossningsrummet.
Ja, det gjorde jag.
Det tycker jag är väldigt viktigt, det där.
Ja.
Födelserummet.
Mm. Förlossningsrummet låter lite så här löpande band.
Ja, det är lite mer tekniskt på något sätt. Födelserummet, det är
det
liksom
var fint,
existentiellt laddat, tycker jag. Och då kommer jag genast in på mitt område. Nämligen religion, som handlar om liv och död. Och det är ju sånt här tillfälle då det blir väldigt, väldigt tydligt det här när en människa föds. Och då handlar det om nytt liv, och liv och död också. För att det finns ju också, det är liksom ett kritiskt ögonblick också när det är med födelse. Så att det är inte helt fel att säga att det handlar om liv och död.
Nej, absolut inte.
Och man kan ju heller inte lämna, vi har ju professioner för att ge en säker förlossningsvård. Så man kan ju heller inte säga att varje enskild kvinna bara ska föda själv. Och det tänker jag att varje enskild kvinna inte vill. Man vill ha någon trygg, stabil person runt sig. Och det har ju sett rätt olika ut. Mm. Men man kan heller inte utgå från att varje enskild person som kommer innanför eller som går in i en förlossning med en hög risk att dö. För att det, då blir det lite snett liksom i alltihopa. Fast vi alla inom våra professioner vill väldigt väl.
Mm.
Så att vilja väl handlar ju också om att bara låta liksom saken ha sin gång kring det födande.
Mm.
Men och det är ju tack och lov kan man säga i Sverige och i Västsverige ganska säkert att föda barn jämfört med många andra delar av världen. Men
om man tänker då, vad är det barnmorskförbundet rasar över idag?
Nej, men just nu tror jag att det återigen är ganska mycket att vi, lite det jag var inne på just nu, att man utgår från att alla kvinnor har en risk i sitt födande.
Just det.
Ja, man riskklassificerar alla exempelvis. Man kör liksom hängsel och livrem på alla. Man har nu på senare tid börjat inducera födslar. Inducera menas att man
provocerar fram förlossning.
Ja, precis, sätter igång förlossningar. Och nu har det varit ganska mycket kring dem som är inte överburen, utan man har inducerat innan för att få igång.
Innan man har gått tiden ut.
Innan man har gått tiden ut, ja precis. Och det har stått, det var ganska mycket massmedialt om det. Och det var ju en sak som barnmorskeförbundet rasade kring exempelvis. Och där har vi också våra nordiska länder och undrar varför protesterar inte ni barnmorskor i Sverige högre? Sant? Och det är också ganska intressant. Så då tycker de att vi är lite mesiga där kanske. Men, fast det, ja, det är, sen samtidigt så tänker jag att det är tufft med allt massmedialt vi har idag.
Mm.
Vem får mest uppmärksamhet i media?
Vad tänkte du på något speciellt?
Ja, men det var bland annat de här induktionerna, men också att man, vem ska man som kvinna lyssna på idag?
Ja, vem
ska man lyssna på? Vem får makten i det massmediala rummet i TV4-soffan? Alltså, influencer, det är så mycket idag, så jag tror att man kan bli lite för
väldigt vilsen
liksom. Och så vill man ju bara göra rätt liksom. Om man föder ett eller två barn idag i Sverige, det är inte liksom sju.
Nej, precis.
Nej.
Man kan inte göra om det.
Nej.
Och liksom testa
något
annat.
Man är väldigt att nu ska vi ha barn och så. Så det är liksom lite olika. Men man får ju heller inte glömma bort att i andra länder dör fortsatt kvinnor och barn, infektioner och blödningar och... Så vi har ju en säker vård. Och jag vet att ni pratade om en referens kring Maja, det här med att i framöver så är det just upplevelsen som ska stå betydelse för att vi är ganska säkra i våran vård.
Just det.
Precis. Men jag tror vi rasar fortsatt över när att vi är där, när man ser graviditet som en potentiell hög risk liksom. Att vi måste komma ner till att låta göra en individuell bedömning på varje kvinna som föder och vad är behovet här just hos henne liksom. Och vad är viktigt att sätta henne i få, alltså vad vill du? Lyssna på den man har framför sig och inte utgå från de rutiner vi har och sen påbörja vården.
Ja, jättefint ju. Jag tycker det är
jättefint. Tänker jag ändå sådär att oavsett hur man tänker kring det, så är ju barnmorskor liksom i mina ögon då väldigt liksom både proffsiga och det här att man verkligen vill det allra bästa. Det tycker jag man ska inte glömma bort när man diskuterar det här.
Det är jättefint, men nu skrattar jag lite.
Jag skrattar
inte egentligen för det du sa, för det är fint. Jag tror att det ligger väldigt mycket sanning i det. Det jag tänker är att det som också Kajsa visade på, det är ju att vi ibland tror att vi gör så gott. Vi tror att vi vill så väl, och så glömmer vi att ta ett steg bakåt och bara, fast behövs det här göras just nu?
Det är klart. Men jag menar, intentionen
är god.
Och då kommer jag vara pedagog. Håller jag med båda? För jag tänker också att det är ju viljan att göra gott som gör att vi också inte vill missa någonting. Och vi följer, och om man har, vad man kallar juniorbarnmorska, ganska ny, då vill man ju följa kanske också mer trygghet i behandlingsrutiner. Men man behöver ju, och vad vi har för lite av, och det har tänkt att du och jag är inne på, är den här etiska reflektionen, att kunna reflektera. Och du pratar bland om handledning. Alltså, det är så mycket fokus på att göra medicinskt rätt att vi kanske tappar bort vikten av att etiskt reflektera över våra handlingar, som också är väldigt viktigt. Och det behöver vi ju, den vågskålen behöver vi lite Ja,
ja, precis. Mm. Det var faktiskt i någonstans.
Och då handlar det, om jag förstår rätt, också hur den här födande kvinnan upplever.
Ja.
Hur hon blir bemött och behandlad och så vidare.
Ja, och sen också, nu känner vi nu pausar vi Hanna.
Ja, det går så bra. Det är lite nyttigt för mig här.
Nej, men då tänker jag också, vad är det, vi vet också att, nu pratas inte jättemycket, men vi vet att barnmorskor lämnade sin profession, lämnade förlossningsvården. Ganska mycket hörde vi om det för ett tag sedan.
Mm.
Och det var just att man inte kunde följa sig liksom sin egen etiska kompass kring barnmorskeriet. Mm. Och man kände att man var alldeles för styrd av de rutiner som fanns. Man var för låst. Mm. Och man kände också, man pratade om etisk stress ganska mycket. Att man
just det.
Var i konflikt med det som man visste var rätt. Mm. Men man kunde liksom inte utföra det. Och jag tror Kajsa var inne på det också. Faktiskt.
Ja. Så. I det här att följa rutiner och PM. Ja. Och det blir viktigare än patientlagen till slut också. Ja. För det var ju vid något tillfälle i Majas bok där som det stod att Barnmorskeförbundet hade något seminarium som hette mindre teknik och mer etik.
Ja.
Och jag tänkte, det var ändå ett tag sedan det stod om det var kanske på 80-90-talet eller någonting.
Mm.
Och då tänker jag, det är intressant för vi är kvar i det.
Mm.
Vi pratar ju om det mycket i etiska rådet egentligen. Och vi kan väl bara nämna etiska rådet lite mer sen, men jag tänker det här som Barnmorskeförbundet också har kämpat för, den här, alltså att ha kontinuerligt, få en relation till den som är bistår vid förlossning. Mm. Vad tänker du kring det? Det här med mer kontinuerligt
vårdskap. Ja, precis. Ja, det är ju intressant, för att det kan man se i många andra länder att det finns, och det handlar om, man kan prata om differentierad vård, alltså olika former av vård.
Mm.
Det kan vara då hemfödsel, det kan vara att man har något med kontinuerlig vård, som du nämner, handlar ju om att man har samma lilla barnmorsketeam som är under graviditeten, födsel och eftervård.
Just det.
Och det ser man att det ger väldigt goda resultat eller utfall, som man kan säga. Alltså man föder inte lika prematurt exempelvis. Mm. Förlossningsupplevelsen är väldigt positiv. Man kan se att man inte föder så stora barn eller så. Så det finns väldigt många positiva saker med det. Och det, jag tänker att man genom att, det blir också en säker vård, att man som, för att vara gravid, födande och eftervård, det är ju en sammanhållande vårdkedja.
Ja.
Men vi bryter ju den hela tiden med den vården vi har idag. Vi bryter den, någon som man har etablerat kontakt med under graviditeten.
Ja.
Och sen ska man in till förlossningen och då är det hej, vem är du?
Mm.
Vi vet mycket väl.
I den mest utsatta situationen.
I den mest utsatta, då vill man ju ha någon man känner.
Ja, visst.
Och likadant eftervård, att man då kan prata med. Ja. Jag hade de här förväntningarna under inför min förlossning. Ja. Jag fick denna och nu pratar vi om den.
Ja.
Så att man får ju väldigt bra utfall och upplevelser om man ändå kan vårdas av en mindre grupp. I alla fall kanske inte exakt samma, men en mindre grupp av barnmorsketeam under graviditet, födsel och eftervård. Och det är något som barnmorskeförbundet driver. Då.
Just det.
Likväl att man ska ha, om man då inte har möjlighet till det, så är det, pratar man om en födande per barnmorska, pratar man också om, precis. Och det är att man inte ska
springa
utan man faktiskt vara kvar på rummet också. Man ska ha så många, utan finnas kvar på förlossningsrummet. Mm. Man ser ju vid. Ja, men det är ju det. Mm. Man ser när man byter skiftpass och när man behöver springa fram och tillbaka, att man, kvinnor blir mer stressade.
Ja.
Men också att man som barnmorska, om man är kvar på rummet, så kan man ju se kvinnans beteende, hur det förändras liksom. Man får ju mycket bättre koll.
Man följer på ett helt annat sätt.
Ja.
Jag vet vid något tillfälle när det kom in en person som skulle föda, och där någon som hade hand om den här personen uttryckte någonting, att han tyckte att personen var jobbig eller jag vet inte vad det var, det var någonting så. Och sen visste jag på grund av andra anledningar att jag hade mött den här personen som då var inne för förlossning i ett annat sammanhang, och visste att den hade en ganska trasslig relation till partnern som var med.
Mm.
Och då tänker jag att hade den här personen då haft en relation till den här födande personen. Mm. Och mött personen under förlossning, under graviditet. Mm. Och fått liksom prata om hur mår du, mm. vad är, hur trygg är du med de som ska vara med. Och, mm. ja, sådär. Då hade den personen haft den kunskapen och mm. då blir det en helt annan sak. Mm. Att stå där och se att det händer saker i det här förlossningsrummet som är, det är ett krig här inne mm. mellan parterna.
Mm.
Att då kunna stötta på ett helt annat mm. sätt. Samtidigt som jag kan tycka att det är tråkigt att inte, alltså då, det kräver ju att den barnmorska som är i rummet då inser att det finns berättelser här som jag inte vet
mm.
om.
Mm.
Och då tänker jag, ibland underskattar vi som barnmorskor vårt eget bara varande.
Exakt.
Liksom.
Mm. Exakt. Oh, nu blir jag alldeles lyrig. Det är precis det här. Ja, ja precis. Fortsätt.
Ja, nej men jag tänker att vi vet ju, nu får man ju mer och mer forskning på då, exempelvis att man mm. bara är på rummet. Men det är också bara att kvinnan har en tilltro till den som mm. finns där.
Mm.
Gör att man känner sig så mycket tryggare mm. och man får så här högre oxytocinstimulering, mm. stimulerat i verkar och allt detta. Och bara det gör så mycket så här medicinska positiva resultat.
Ja.
Men det underskattar man på något sätt. Man precis. Vågar inte stå, eller inte att man vågar, men kanske att man inte... Jag vet inte vad jag ska använda för ord, nej, men att man men liksom det... inte bara vågar säga att jag är ett verktyg för nej. Att göra denna förlossningen ja, mycket bättre. Mm. Liksom. Mm. Och det är att mm. man inte, man måste liksom
och att den interventionen att då finnas på plats, att vara där, ge trygghet, mm. som då ökar oxytocinet mm. och som leder förlossningen framåt,
mm.
Är lika... Eller är mer värdefull än att jag inte är där inne. Och sen så kan vi sätta dit oxytocin utifrån.
Mm.
Alltså tänka, ja det kanske blir samma resultat. Men blir det det? Nej. Därför nej. Att vi har en mindre trygg person.
Ja.
Ah, det här. Du vet.
Och så kan man riktigt... unna sig. Jag brukar unna sig. Det är fredag. Ja. Men det kanske inte är när vi kör det. Men det här... oxytocinstimmet. Mm. Nu har jag kanske inte Leif upprätt det, men Hanna kommer känna igen någon ny barnmorska. När man bara får sånt flow i rummet tillsammans liksom. Att det bara... Och nu ser inte ni mig, men Hanna ser.
Ja, jag förstår precis. Går igång.
Ja. Och det är ju en ynnest att vara med om detta. Liksom.
Det är som, jag ryser nu när jag pratar om det. För jag ser de här tillfällena när man har varit där. Man bara, vi är ett team här inne. Vi jobbar. Vi liksom,
Och man blir knappt sig. Man bara nej, är. Man bara och det är ju mer än alla de här infusionerna av oxytocin som man ger. Liksom. Och få uppleva. Och då tänker jag, om man ska springa ut och in och pizza och hålla på. Då missar man ju det. Liksom. Mm.
Utan den kontinuerliga närvaron då skapar den tryggheten.
Ja,
ja. Så jag tänker, alltså det finns ju då så fina saker som Barnmorskeförbundet jobbar med och slåss för. Och det är ju ett professionsförbund. Vill du förklara vad det innebär?
Men professionsförbund innebär att man lyfter att behålla vad är barnmorskeprofessionen, vad är det vi ska jobba för. Vi behöver ju också följa vetenskaplig evidens, bära vår historia. Men det är just professionen i sig som gör... som vi bär i Sverige, nu är vi svenska barnmorskeförbundet, men det finns ju i Norden och det finns internationellt, så att vi har ju, och Europa, så det finns ju i alla de här, och där vi är medlemmar som professionsförbund, vilket gör att man delar erfarenhet med andra barnmorskor i hela världen, och det är också av stor betydelse, och man har utbyte med varandra. Så professionsförbund innebär ju att vi bär våran profession, det är vi som... Vi har den etiska koden som är från internationella översatt. Vi har vår kompetensbeskrivning, alltså hur ska vi jobba i Sverige idag? Den är den vi styr om. Vi har ju våra olika råd. Det också innebär att vara ett professionsförbund att man ska uppleva. Och då har vi vårt internationella råd och vi har vårt etiska råd som vi har. Och vi har vårt utbildningsråd. Utbildningsråd består av representanter från alla våra lärosäten i Sverige.
Det.
Vilket också det innebär att vi har en stark inflytande över utbildningen. På, alltså att man har ett nätverk kring de som är på lärosätena idag. Vi har ett chefsråd och vi, nu kände jag att jag nog glömde någon här.
Nej, men
du
gör jättemycket.
Men, vi har, men alltså att man har den här nätverken och uppbyggnad och samlingspunkten inom profession.
Och stöttar mycket också de enskilda lokala föreningarna.
Ja, precis, precis. Vi har ju lokalföreningar som täcker hela Sverige, 25 stycken. Så det är också jättebra.
Så det låter som att om man är barnmorska och vill slåss för de här värdena så är det ganska ologiskt att inte vara medlem i
Barnmorskeförbundet. Ja, det tycker jag. Ja, precis. Om man vill vara med och påverka kring sin profession och tänk överlag så får man ju tänka att professionen bygger på exempelvis kompetensbeskrivning och etiska koder och allt detta. Och då är det Barnmorskeförbundet.
Mm. Och att vi faktiskt inte är specialistsjuksköterskor.
Nej, det är vi inte.
Det är jag ju noga med att säga. Ja. Jag blir upprörd när jag blir beskriven som det.
Och jag tänker också att man måste ju bära hela våran historia. Alltså bara man läser Maja Larssons bok med mig såhär superyrkesstolt. Vår tidning Jordemodern har vi ju sedan jättegammal tillbaka liksom och så. Så att det är ju att vi bär historien och vi, allt vi gör samlas ju på arkiv som hon har tagit till av Maja exempelvis då för att bygga sin bok och så. Ja, så utan professionsförbund så finns det inget för barnmorskor som upprätthåller någon profession. Nej. Och vad är vi då, tänker jag?
Nej, men jag tror att då, om vi suddar bort Barnmorskeförbundet, nu vet jag att jag gör reklam, men det skiter jag i, för det här är min podd. Nej, men det är ju faktiskt så, jag tänker så här, att om vi suddar bort det som Barnmorskeförbundet står för, så är det ju faktiskt så att då är det bara sjukvård kvar.
Mm.
Därför att Barnmorskeförbundet står för det som jag har tjatat om så många gånger i den här podden, att barnmorskans yrke skär mellan det som är friskt och det som finns i risk.
Mm.
Och det är någonting annat att jobba med barnmorskeri eftersom vi jobbar i kärnan av det som är naturligt.
Mm.
Det som finns i världen, inte det som vi ska...
Det handlar inte om sjukdom.
Det handlar inte om sjukdom, det handlar om dysfunktioner, det handlar inte om laga någonting som är sönder.
Nej.
Det är inte det som är utgångspunkten.
Nej.
Det kan bli så att vi hamnar där.
Mm.
Men utgångspunkten är att följa någon i en väldigt naturlig process.
Mm.
I födelserummet.
Ja, precis.
Som är en del av våran profession.
Ja. Mm. Men du Erika, alltså du hör ju själv, vi kan sitta här hur länge som helst. Det var väldigt roligt med dig för att du var väldigt på här. Du ibland har du pratat...
Stundtals när jag inte kände mig liksom temporärt utanför.
Nej, tyckte du det? För jag kände att vi skulle ta plats här.
Ja,
och jag sa till och med stopp till Hanna med handen och visade vägen.
Ja, jag tyckte det var väldigt så. Du visade verkligen tydligt. Hanna, backa. Det är underbart, underbart. Men vi fortsätter detta samtal nästa vecka.
Trevligt.
Mm. Ha det så gott.
Tack detsamma.
Hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.